En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då är vi tillbaka då, måndag förmiddag, Sportbladets Premier League-podd, Patrik Syket och jag sitter här i studion med Makoto Asahara.
Hallå där.
Din ordinarie debut för säsongen och sen så Frida Fagerlund som vanligt från London. Du gör dig redo för match ikväll också, det är ju en sån som vi får väl liksom agera lite elefant i rummet under det här avsnittet då, för vi har massa annat att prata om.
Ja, nej men precis, det blir väl intressant att se vilken form av jag tänkte säga bemötande Alexander Isak kommer få. Han kommer inte vara där, men vi kan väl tänka oss att han kommer finnas med i handlingen på något sätt.
Jag hade inte piggat upp om han sitter där på läktaren ändå. Dyker upp på plats.
Man hade ju studsat till.
I bortaklacken.
Långt upp i någon VIP-lås där liksom.
Jag ska dyka upp i bortaklacken bara. Men vi har en massa fotboll att se tillbaks på, att prata om. City Spurs, bara en sån sak. Arsenal Leeds, Fulham, Manchester United, ja ni hör ju. Jag tänkte vi skulle börja i Manchester och Etihad Stadium. Det är märkligt det här. Vi pratade om hur bra Manchester City såg ut efter första omgången. Tiani Reinders och så vidare, Haaland gjorde mål. Men så är det här med bogey teams va? Och man måste säga att Tottenham är Manchester Citys främsta bogey-team. Det är verkligt. Det spelar liksom ingen roll vem som tränar dem eller vilka som ställer ut på planen. De har liksom alltid svårt med just Tottenham. Den här gången också. 2-0 blev det. Och det var ju på inget sätt orättvist.
Nej, och det är ju ett av Thomas Franks favoritmotstånd också, får man inte få glömma. Så att han har lyckats med Brentford och nu lyckas han med Tottenham också. Och det var ju en väldigt enkel, en enkel men väl genomförd matchplan som Tottenham hade. Det var ju ut med bollen till ytterbacken. Det blev ju oftast Porro. Och sen så hittade han upp längs kanten med sitt uppspel. Tog hjälp av Sar, Kudus att dra City-spelarna ur position. Det är så det första målet kommer till. De försvarade aggressivt. Och sen så fick de ju hjälp av det här misstaget från stackars Trafford som I Burnley förra säsongen så behövde han ju inte riktigt ha bollen vid fötterna sådär värst mycket. Åtminstone inte så mycket som man behöver i Man City. Så att han slarvar ju till det där såklart. Och det gör det ännu jobbigare för Man City som visserligen hade en del chanser. Men jag tyckte att Tottenham försvarade väldigt bra. Så att en väl genomförd match för Tottenhams del. Och det är ju svårt att säga att de inte förtjänar den här segern.
Alltså tajmingen på att göra sånt misstag från Trafford är ju inte bra heller. Han skulle väntat i
tills Ederson hade lämnat åtminstone.
Ja, eller framförallt tills City inte kan värva Donnarumma någon mer. Han skulle väntat lite till för det. Så vi har ju varit inne på Traffords situation i Sillypodden och sånt annat. Det är ju kan inte vara roligt för honom när han plötsligt nu någon ska liksom opportunistiskt värva Donnarumma. När han ändå kommit in, kändes som att det fanns en god tanke man skulle få gå under Ederson och sen har bara kastats om på att Ederson ska bort och nu har han kastat in i hetluften. Sen så är jag väl övertygad om att City måste ju haft koll på att ja, men han kan utvecklas med fötterna. Jag hoppas att de har tålamodet och inte bara låter den här insatsen definiera hans City-gärning och att han ändå får fortsätta, för det är en ung målvakt som behöver förtroende och tid att utvecklas, och det är inte ett lätt lag att komma in i och göra det som du är inne på, Frida. Sen ska han ju vara glad, eller jag vet inte om han borde vara glad för det kanske. Det har kanske varit bättre att få ett rött kort i situationen med Kudus. Istället att slippa den missen efteråt, eller på att säga. Men där kom han ju undan.
Ja, det gjorde han ju verkligen. Det är en mardrömsmatch för Trafford. Sen slog det mig att liksom under hela matchen efter, alltså han slår långt och det är tjongbollar upp mot ingen. Och någonstans måste han ha fått den här instruktionen av Guardiola att gå långt oftare. Men det här är ju ett City vi inte alls känner igen. Det är ju inte så här Manchester City spelar. skicka upp lycka till bollar från målvakten på...
Fast det kommer vara ett annat City. Han har ju försökt att mixtra och fixa, och absolut, det är inte konstigt att vi ser andra tendenser då.
Men det var inte speciellt
framgångsrikt.
Det är ju mycket
på grund av Pep Linders ju, som har kommit in med helt nya ögon också framförallt.
Ja, Pep Linders står ju för ett rakare. Han har ju liksom tillsammans med Jürgen Klopp under många år stått för en rakare fotboll än Guardiola. Och sen är ju frågan hur mycket intryck Guardiola tar. Han har ju tagit in Pep Linders av en anledning, så att det kanske, och det, tanken är väl att det ska vara lite rakare, men jag tror ändå inte det på det här sättet. För att det var väldigt mycket bollinnehav som bara skänktes bort.
Jag tror inte det hjälper heller när, för Pep väljer i det här fallet att ändra om en hel del i startelvan sett till mötet med Wolves. Jag tror inte att det hjälper heller. Alltså då måste ju liksom den startelvan hitta sina relationer på nytt. Alltså det kan ju vara så att det blir, ja, att det får motsatt effekt än vad man då önskar. Och det Pep önskade var väl att, ja, men vi måste se till att alla spelare får spela och hålla hela truppen nöjda. Han har ju själv sagt att han vill ha en mindre trupp, och det vill han oftast ha också.
Ja.
Så att det är kanske så att han har fått sig en tankeställare här, att han vet lite mer att, ja, men detta borde nog vara min främsta startelva. Borde kanske inte sätta de här spelarna på bänken. Alltså de hade ju problem med att kontrollera mittfältet exempelvis. Ja, men det hade man kanske behövt ha Bernardo Silva på planen. Så jag tror väl att han säkert känner att gick bort sig med att han kanske hade valt en annan startelva om man hade fått göra den här matchen igen. Men det är inte lätt heller när man har så många spelare som man har och som naturligtvis vill spela framförallt.
Sen är det skillnad på att möta Wolves och Tottenham också, och det finns väl såklart en tanke i det. Sen tror jag att man landar lite snett på att, alltså, skadan på Ait Nouri var nog inte särskilt väl tajmad utifrån att du väljer att spela Marmoush på den kanten som centrerar mycket mer än vad Doku gör. Det skulle ju egentligen ge ganska mycket utrymme för Ait Nouri att komma upp i banan och göra det han är bra på. Mot Wolves så var han ju mer eller mindre en tredje mittback ganska ofta, och nu fick de ju kasta in typ en tredje mittback, och Ake hade ju, han gjorde ju ingen glad med sitt inhopp. Han kändes inte alls, han kändes helt malplacerad tyckte jag överhuvudtaget. Det finns en anledning till att det ryktas en del om övergång för honom också här nu. Men det, de landar snett i matchplanen, de har inte riktigt kvaliteten att lösa det mot ett väldrillat, starkt, stabilt Tottenham.
Det är imponerande hur snabbt Thomas Frank har lyckats sätta prägel på det här Tottenham, för att det är ett helt annat, annat taktiskt Tottenham än vad det var under Ange. Alltså det är verkligen stor skillnad, och det känns som att alla vet. Det är inte heller speciellt, det är inte raketforskning. Det är verkligen inte det. Det är inga superavancerade grejer som Thomas Frank sysslar med. Det gäller att sätta grunderna. Och det är heller inte att liksom så här Sam Allardyce, ja, men nu ska vi bara sätta försvarsspelet och sen så hoppas vi att offensiven...
Ett väldrillat, ett klokt lag.
Det är verkligen ett lag som spelar där grunderna sitter och som har bra fotbollsspelare. Mm.
Ja, och visst, alltså nu har han ju fått in liksom Mohamed Kudus och Palinha, det är man ju fullt medveten om. Men just det här, alltså hela historien kring Esse, att de inte fick honom, vi kommer ju prata mer om Esse när vi kommer till Arsenal. Men det viktigaste för Thomas Frank är ju att se till att lyfta de här spelarna som redan finns i truppen. Och det är ju det han har gjort. Och det är där man tycker också att, ja, men Postecoglou beklagade sig så ofta under förra säsongen. Jag vet att han hade mycket skador och så vidare. Men även när han hade i stort sett hela sin backlinje intakt, så hade de ju fortfarande samma problem. Att de såg väldigt sårbara ut. Alltså på, ja, alltså i defensiven framförallt. Och att det var väldigt lätt att ta sig igenom dem. Men så är det ju inte längre. Och där tycker jag ju, precis som ni säger, att Frank måste ha en oerhört stor eloge. Att han faktiskt då har lyckats kräma ur lite mer av de här spelarna. Alltså på ett sätt som Postecoglou uppenbarligen inte lyckades.
Ja, Guti Romero, en kaptensbindel, var inte ett dumt drag, tror jag. Nej. Att liksom bygga upp honom som försvarsgeneral. Det är ju superstabilt. Mm. Sen, och Richarlison är väl kanske det bästa exemplet på någon som verkligen fått en ny chans och...
Han var jättebra i den här matchen också.
Ja, alltså, han har varit oerhört bra i båda matcherna hittills.
Ja, det var just därför det var så superkonstigt rykte när det dök upp att, ja, att han skulle bli erbjuden till, det var väl Crystal Palace.
Ja, det där ryktet.
Ja, i SE-dealen. Alltså det där trodde jag inte. Alltså jag trodde inte ens fem sekunder på det ryktet. Alltså, det var helt ologiskt med tanke på att Thomas Frank uppenbarligen föredrar Richarlison framför Solanke. Varför skulle de släppa honom då? Ja.
Varför skulle han gå?
Ja, det också. Alltså,
ja, det också.
Obegripligt. Ja, men super. Alltså, rättvist, stabil. 2-0-seger borta mot Manchester City för Tottenham. Jag tror att det kommer inte bli 16:e plats för Tottenham den här säsongen. Det är verkligen känslan att det här är ett bra lag. Det här är ett lag som kommer sitta ihop, som har kvalitet i alla lagdelar.
Inte 17:e plats heller.
Det var 17:e plats som kom.
Ja, till och med. Det är det som är så sjukt.
Ja, det var Man United hamnade väl precis
15, va?
Ja, det var West Ham klämdes in däremellan, va?
De kan hamna lägre den här säsongen, tror jag. Men ja, det är en annan historia.
Dit kommer vi. För att där mår man sämre. Vi tar oss till Emirates först då. Arsenal, Leeds. Två mål från Victor Gyökeres. Alltså när det där första målet, när han gör det på det där sättet. Det är ett typiskt Victor Gyökeres mål. Det är en omställning. Han är mycket kvar att göra. Han använder sin speed, sin fysik. Och så den där näsan för mål när han petar in den. Det var precis vad han behövde. Precis vad Arsenal-supporterna behövde. Lite mörka molnen då efter lite skador och så vidare under den här matchen, men oerhört sköna besked för Victor Gyökeres, Frida.
Ja, det var verkligen. Det var ju en speciell match. Det var mycket som hände, eller det fanns många lag av själva matchen, men framförallt då innan avspark när Esse då blev presenterad som Arsenal-spelare, och det märktes ju att publiken var otroligt taggad på det här. Alltså vilket jubel när han klev ut på gräset, och han själv såg ut att njuta oerhört mycket. Alltså han släpptes ju av Arsenal när han var 13 år gammal, så att det är ju en cirkel som har sluts nu för honom personligen. Så jag tror att det betyder jättemycket för honom att han får vara tillbaka, och tajmingen kunde ju inte vara lägligare då att få in Esse, med tanke på att precis som du är inne på där, att Bukayo Saka kliver av, och visst Martin Ødegaard klev av innan honom också, vilket ju naturligtvis också är ett orosmoln, men jag tyckte ändå att Saka såg lite mer bekymrad ut än vad Ødegaard gjorde, och man blir ju alltid lite sådär, ja, när Saka börjar få skador och beklagar sig över det, så är det ju sällan bra. Men nu ska det väl ha kommit rapporter om att det inte är så illa som de befarade från början. Så att förhoppningsvis för Arsenals del så kommer både Saka och Ødegaard kunna vara med mot Liverpool. Men ja, Mikel Arteta kan vara nöjd över att Victor Gyökeres får göra två mål. Han kan vara nöjd över att Ethan Nwaneri kommer in istället för Ødegaard då när han kliver av, och gör en jättefin match. Max Dowman, 15 bast, kliver in och har full show mot slutet och ordnar ju den där straffen som Victor Gyökeres drar in.
Ordnar med stort O.
Ja, det är ganska skickligt att lyckas göra det, tycker jag, i den åldern, att ha den, alltså kunna söka den kontakten på ett så skickligt sätt, om ni förstår vad jag menar.
Ja. Ja, alltså han är ju, ja. Nu har ju Arsenal ett helt gäng killar här från den egna akademin, så att det tror jag verkligen att supportarna gläds mycket över. Och så att i slutändan så blev det ju en jättebra dag för Arsenal, och man vinner bekvämt mot Leeds. Det är väl där liksom i början där man kan fortfarande se tendenser av att de ibland tappar fantasin i anfallet. Jag tyckte egentligen att det var när de tappade bollen och Leeds försökte liksom trycka upp, och Arsenal i sin tur vinner andra bollarna, det var då de hittade luckor emellan. Alltså när de bara står sådär med bollen och passar runt, så händer det ju sällan någonting. Men ja, när ytorna väl öppnade sig, så då fanns det inget stopp för Arsenal. Och dessutom David Raya med någon bra räddning där också. Han kommer ju bli jätteviktig den här säsongen förstås, och har inlett väldigt starkt, precis som han gjorde förra säsongen också. Så att överlag så var det en väldigt bra dag för Arsenals del.
Jurgen Timber gör två mål.
Han tackade för förtroendet där, han kom in i stället.
Ja, precis. Set piece again, sjöng de ju i publiken, utan att skämmas det minsta, för att de är ju fortsatt överlägset bäst på fasta situationer, sett till räknat då från förra säsongen. Jag tror de har gjort 12 fler mål på fasta situationer än alla övriga Premier League-lag. Så att ja, det fortsätter bära frukt.
Sen är det ju så här att både Timber och Calafiori bidrar ju också i själva spelet, och inte bara i fasta här, med liksom löser poäng på så vis också. Man ska hitta någonting ändå fundera lite över. Vi nämnde ju Gyökeres mål oerhört fint, när han liksom bara gör det på egen hand mer eller mindre, och sen straffen är ju säker som helst, och firandet är ju klockrent också, måste man ändå säga. Men det frustrerar mig stundtals i den här matchen att det är väldigt ofta jag tycker att de borde alltså söka honom bättre än vad de gör i övriga laget. Att det är väldigt många situationer där det är tydligt bara lägg den på djupet på honom, men där den inte kommer utan man väljer en annan svårare väg istället. Och där tror jag att man måste liksom, det kommer ju säkert med tiden, men där måste de liksom öva upp och hitta honom bättre. För jag tror att nu får han ju göra allting själv de gångerna i mål. Han får inte jättemycket hjälp från lagkamraterna och jättemycket att jobba med heller.
Sen tycker jag tror också det kommer komma med tiden. Alltså det är ju någonting de får liksom, man får komma ihåg det att de har inte spelat med en riktig striker på väldigt länge.
De är inte vana vid att kunna slå den passningen överhuvudtaget. Sen tycker jag att Madueke faktiskt gör det ganska bra också. Jag tycker han ändå liksom bryter med något annat, skapar saker, utmanar. Och jag, i mitt tycke ska han ju gå före Martinelli rakt av på den kanten.
Ja, nu blir det ju Essie ju.
Ja, det blir det ju. Och Madueke får kliva ut i höger ifall Saka...
Ja. Ja, det är så jag tänker och alltid har tänkt. Att han främst då kommer vara en backup till... till Bukayo Saka, men jag håller med. Alltså Martinelli gjorde ju ingen särskilt glad i mötet med Man United och har visat att det var rätt så begränsad på sistone, så att jag tycker att Martinelli är ett utmärkt komplement till truppen. Men ja, nu när SC är där så skulle jag ju bli väldigt förvånad om inte han går rakt in i starten till vänster.
Med tanke på att Trossard har förlängt sitt kontrakt.
Han har skrivit ett nytt kontrakt som inte är förlängt, är det väl? Han har bara fått liksom bättre villkor på kontraktet som sträcker sig lika långt.
Så kanske det är. Men risk att Martinelli lämnar den här sista veckan, skulle du säga, Frida?
Nej, jag har inte hört någonting om att det skulle ske. Men... ja, sen samtidigt så vet man också, får man ett par skador på spelare och sådär, så kan det ju lätt bli så att man faktiskt behöver honom. Så att det är väl den balansen där man får avgöra om är det värt att släppa honom, hur känner han själv, alltså är han okej med att kanske inte få lika mycket speltid som förra säsongen. Ja, det är allt sånt väger in naturligtvis.
Mm. Ja, men med tanke på att det också finns Noah nere och andra...
Daumann.
Och Daumann inte minst, alltså...
Alltså nu tror jag att Emanuri främst kommer att spela centralt. Mm. Så att jag tror ju att han i så fall kommer att konkurrera.
Men Daumann är väl och, egentligen vänsterytter i första hand?
Emanuri är allting, höll jag på att säga. Ja, men han är främst central, alltså tia.
Ja, men Daumann tänkte jag på.
Ja, Daumann, sorry. Ja, men exakt. Så att det finns ju de här ynglingarna och spela helt klart. Mm.
En full poängstart från Arsenal.
Leeds är ju bara att bryta ihop och komma igen, är väl känslan. Ja, det finns inte alltså, mycket att göra.
Tyckte inte Leeds var dåliga i den här matchen. Alltså det rinner ju iväg till slut, men de står ju upp bra i första halvlek. Och ja, men man åker på det är en hörna och vi vet att i stort sett alla lag kommer släppa in hörnmål mot Arsenal. Det är ju bara den känslan man har.
Och Tanaka var inte glad när han byttes ut. Han kändes väldigt frustrerad över det som hade inträffat på planen här.
Men så andra bollarna, jag tyckte att det var nyckeln alltså, i den matchen. Där var Arsenal snäppet bättre. De kunde liksom tappa bollen och ändå vinna tillbaka den lika snabbt igen. Alltså där var Leeds inte riktigt på hugget. Och det är ju definitivt skillnad på att möta Arsenal på bortaplan kontra att möta Everton på hemmaplan. Det har vi sett nu åtminstone.
Så är det ju. Arsenal vann ju sin första match, även fast man kanske inte var det bättre laget då. Manchester United hyllade vi efter premiären för sitt spel. Det blev ingen utdelning poängmässigt. Nu var det Fulham borta. Började bra, Frida. Det såg fint. Kunja var ju liksom överallt första 10 minuterna, hade väl boll i stolpen och det där fina friläget, nedtagningen som var total världsklass. Men det blir liksom inte sådär jättemycket mer. Och sen så trycker man på under första halvlek, får en straff, fullt helt korrekt. Alltså jag fattar inte riktigt vem... Jag har tappat namnet på...
Calvin Bassey får feeling där och bara hovar Mason Mount i straffområdet.
Det var inte riktigt, det var som brottas.
Helt bizarr.
Två olika viktklasser på de där två i brottning. Jag tror det största problemet här var att Mason Mount väger så pass mycket mindre än vad Bassey gör.
Calvin Bassey ska inte hova ner honom med någon judokast heller.
Ja, men hade det varit delikt som han hade slitit på det sättet så hade det inte blivit straff, för att det hade inte sett lika i ögonfallande ut. Men det var såklart straff som Bruno Fernandes missade. Leny Yoro dock tar ledningen för Manchester United och då känner man att...
Och knuffar nu... ju också till Bashy lite faktiskt, precis ja, innan.
Absolut.
Men han gör också en fenomenal brytning bara några minuter innan när han är riktigt illa ute och de håller på att få ett friläge. Och den, mm. när han hinner tillbaka där så ser man vilken kvalitetsback det där är som de har lyckats värva in.
Verkligen. Och då kändes det som att visst, de missar den där straffen men de får ändå 1-0. Nu kommer det lossna. Sen i andra halvlek är det som att det smyger sig in någon slags nervositet när man ska försöka kontrollera den här matchen. Man ser på byterna som Amorim gör, så är det ju för att ja, men vi har 1-0. Nu ska vi ta de här 3 poängen bara. Och så smyger det sig in lite tveksamhet, lite feghet skulle jag nästan vilja kalla det. Och Fulham tar ju över stora delar av andra halvlek. Och det är ju gör 1-1 och det är ju nästan, det är ju närmare 2-1 än för Fulham än 2-1 för Manchester United i slutändan.
Ja, men jag tror det stora problemet för Man United det är ju att Marco Silva, han brukar få bra utväxling på sina byten. Och det får han ju här också. Det är väl först Robinson och Wilson som han sätter in. Och sen så Smith Rowe som gör målet och Jimenez i typ 70:e minuten. Och det är ju efter det som momentumet skiftar. Och det såg vi många gånger förra säsongen. Alltså Marco Silva har ju beklagat sig över att de inte har värvat någon alls i sommar. Men sen samtidigt så, de spelarna han plockade in förra sommaren, alltså han visar ju i den här matchen att det ändå finns en hel del kvalitet på den bänken. Så ja, de lyckas ju vända på steken där och det kommer ju alltid sluta i att man pratar om Man Uniteds centrala mittfält och huruvida, ja, alltså hur ska man egentligen hitta rätt balans där med Bruno Fernandes som inte direkt känns som att han passar in någonstans längre. Nej. Alltså sett till då att, ja men vem ska man sätta bredvid honom? Här blir det ju Casemiro från start och sen så är det väl Mason Mount som kliver ner och sen så kommer Ugarte in och det är ju ingenting eller ingen av de konstellationerna som egentligen känns jättetrygg. Och
eller
då
spetsig.
Dessutom när Kobbie Mainoo sitter på bänken så kommer ju den frågan alltid vara ständigt närvarande att ska man inte in med Kobbie Mainoo istället och på bekostnad av vem då i så fall? Alltså i Amorims huvud så känns det ju som att han tycker att det är antingen Fernandes eller Mainoo. Men kan man inte hitta en annan balans? Det är ju det den stora frågan är.
Ja, men det blir ju snett när du har alltså valt att värva och bygga på det här sättet de har gjort det här fönstret. Så är det, och det har vi varit inne på att det kanske, nu har ju både Brian Mbeumo och Mathias Cunha börjat väldigt pikt och bra, men samtidigt så är det 2 spelare som går in på positioner där Bruno Fernandes kanske hade passat bäst.
Ja.
Och det blir ju, då kanske det faktiskt hade varit bäst att sälja Bruno Fernandes, om man bara ska vara krass. Men för att, alltså Mainoo är för bra utifrån vad United är nu för att inte spela fotboll. Han är någon att bygga vidare på. Om de inte har någon plan för att bygga vidare på honom, se till att casha in innan han tappar helt i värde. Utifrån vart de är. Så att det känns som att där måste de ju ta något beslut vad de faktiskt vill satsa på och köra med.
För jag tror ju också att anledningen till att Amorim vill spela med Mason Mount, det är ju för att Mount åtminstone har det här i sig att han kan ändå se till att flytta runt i sin roll då och se till att täppa till de där ytorna som lämnas kring Bruno Fernandes. Alltså jag tror det är därför Mount har startat de här senaste 2 matcherna. Men ja, nej, men jag håller med. Alltså han har ju ett dilemma där helt klart. Om man nu ska fortsätta eller vill spela på det här sättet då måste få till den där balansen för att det, annars så kommer lag ha alldeles för enkelt att bara spela sig rakt igenom centralt.
Mm. Och vi sitter fortfarande i ett läge där det pratar om att de kanske behöver värva en 2-vägsspelare till mitten för att det är någonting de sa.
Det är ju fortfarande snack om Baleba ju från Brighton för ett överpris.
Det känns väl ändå som att det har svalnat rejält, va? Det är så mycket pengar de måste hosta upp då.
Ja. Nej, och jag vet, lyssnade på intervjun efter matchen med, det var väl...
Smith Rowe där, eller?
Smith Rowe och...
Iwobi.
Iwobi, ja. Precis. Så de pratade om att, ja, de beskrev helt enkelt, ja, men det här har vi tränat på. Vi vet att om vi vinner bollen i den här lägen så finns det ytor precis bakom deras mittfält. Och vi visste, alltså, de pratade precis så här ska man spela mot Manchester United och visste precis vad de skulle göra. Och det var liksom... Det kändes lättläst för dem på något sätt. Att det var, instruktionerna var tydliga, det är så här vi ska göra och de fick utdelningen.
Det är ingen raketforskning att de har för lite ben på mittfältet, alltså för lite löpkraft och att de är sårbara på det sättet. Och det är därför man pratar om att de ändå skulle potentiellt kunna lägga väldigt, väldigt mycket pengar på till exempel Baleba för att få in honom. Eller någon med den profilen. Men samtidigt också, vem plockar du bort då? För jag tror inte att det är en bra idé att spela Bruno Fernandes och en tvåvägsmittfältare. För det måste ju vara ankaret i form av Casemiro eller Ugarte på något sätt, tycker jag.
Ja. Så att det, nej, det är ju Fernandes som ska ut liksom.
I allt.
Ja, så samtidigt om man tänker på Kobbie Mainoo också och hur han spelade i EM förra sommaren. Mm. Alltså då var han ju bredvid Declan Rice, så visst, Declan Rice är en helt annan typ av spelare och han kan vara mer defensivt lagd, såklart, kontra Bruno Fernandes. Men sen samtidigt så, alltså jag tror Mainoo hade kunnat sköta den rollen lite lägre, alldeles utmärkt. Alltså jag tycker jag är förvånad av att Amorim är så himla emot den här tanken på att Mainoo är någonting annat än en spelare som ska ligga lite högre upp i planen. Alltså jag tror ändå att han hade kunnat hantera den där uppgiften rätt så bra, men vi får väl se vad som händer härnäst eller vad Amorim landar i, för att det här måste han ju helt klart fundera på.
Ja, så är det. Ett poäng i alla fall för Manchester United där. Det finns mer att göra, så att säga. Jag tycker första halvlek var bra. Andra halvlek inte lika bra. Jag tror att det, jag tycker det kändes lite, det bara titta vid Fulhams mål också. Dalot måste vi nämna, för han har ju bollen, den studsar ut till honom och han blir liksom helt avklädd när han står med bollen vid fötterna. Den typen av okoncentration har man liksom inte råd med i de här matcherna när man ska bevaka ledningen. Det duger helt enkelt inte. Och det är lite, jag vet inte, brist på alternativ för honom, men det är också lite typiskt Manchester United under de senaste åren, att det smyger sig in den här okoncentrationen. Och sen Bajinder såg ju igen inte klockren ut på fasta situationer, var ute, och det vart ju inget mål den här gången vid någon av dem, men han är förvånansvärt svag i duellsituationer för att vara så stor som han är. Det behövs, men det är väl mycket prat om Samuel här nu, heter han väl?
Lammers
menar jag, Samuel Lammers. Alltså jag blandade, jag satt ihop för- och efternamn där. Ja, vi går vidare. Ja, från Fulham till West Ham, en liten bit österut då i London. Fredag kväll, Frida. Graham Potter har fått, det finns en hel del frågetecken. Det fanns frågetecken inför säsongen. Det finns ännu fler frågetecken nu, skulle jag vilja hävda. 5-1 till Chelsea till slut. Även om West Ham öppnade starkt och tog ledningen efter bara ett par minuter, så var det ju ingen snack. Alltså försvarsspelet som West Ham bjöd på den här matchen var bland det sämsta man har sett, om man ska vara riktigt ärlig. Det var fullständig hönsgård gång efter annan.
Ja, det var en riktig kanon från Lucas Paquetá, så där tänkte man ju kanske att nu vänder det för West Ham. Men det är som du är inne på, man kan inte släppa in så pass billiga mål mot Chelsea. Det funkar inte. Sen gjorde ju Chelsea allt de kunde och lite till, eller de gjorde just det så bra som de kunde, men West Ham hjälpte ju dem helt klart på traven. Och jag vidhåller ju att det är systemet som inte riktigt fungerar. Alltså för att vi minns två av de här insläppta målen, så är det ju Wan-Bissaka som är för sen att plocka upp Chelsea-spelaren som kommer löpande. Men samtidigt så vill jag inte lägga skulden på honom heller, för jag tror att det främst handlar om att kommunikationen inte fungerar i backlinjen, för att Wan-Bissaka måste ju ligga högt ändå, eftersom att han är wingback. Men att det är där det hela tiden brister, och att det finns inte den, det finns inte den kommunikationen, det finns inte det samspelet i backlinjen. Och det är ju jätteoroväckande, särskilt när man har problem egentligen i samtliga lagdelar, eller kanske balansen där på centrala mittfältet som inte är optimal, och en trupp som i sig är ihålig. Så att, jag tycker ju delvis att det ligger på Potter, det kan man inte sticka under stolen med. Men sen samtidigt så finns det ju systematiska problem i West Ham, sett till hur man har rekryterat spelare de senaste säsongerna som lyser igenom. Så att det är ju riktigt tungt nu för honom. Jag menar, Potter har ju tagit minst antal poäng på sina första 10 hemmamatcher i West Hams historia. Så att det är ju inga supersiffror, om man säger så.
Nej, det är ju inte det, och men det finns så mycket. Mads Hermansen, Mad Mats, han har ju igen en riktigt svag match, får man säga. Ett
ja,
av
det var jag som jinxade honom väl, att jag tyckte att han var rätt hyfsad i Leicester. Sen dess har det gått ut för
det är ingen kul start på säsongen på något vis. Liksom. Först torsken mot Sunderland 3-0 och sen blir helt överkörda hemma mot West Ham på det sättet. Nu finns det ju större problem än det här, men jag kände också lite det med tanke på att vilken ny arena vi fick invig den här helgen. Mm. Det var många West Ham-supportrar som reagerade på just att titta, Everton-fansen lyckas göra det här till någon form av borg dag ett. Vi har suttit där på London Stadium som inte överhuvudtaget känns som vår borg, som man hyrt in sig på, där man inte i halt får stämningen, där du har lag som åker dit och ja, det är mer eller mindre hämtgurka. Och det ligger någonting i det att West Ham ska ju vara en tuff bortamatch. Det ska vara svårt och jobbigt att komma och möta West Ham, och det är det ju inte i det här läget. Och det har ju inte bara med vilken plan de är på, utan det har ju också med att det är ett lag som inte fungerar överhuvudtaget just nu.
Nej. Ja, så vill jag bara tillägga att de flesta lagen vinner faktiskt sina premiärmatcher på nya arenor, förutom Southampton på St. Mary's. Så att jag bara får ha det i åtanke också. Men jag förstår vad du menar helt klart. Alltså för mig så är London Stadium den absolut tråkigaste arenan att åka till. Ja. Alltså det är ingenting med den som jag egentligen tycker om, förutom att när man tar hissen upp då till pressläktaren som är liksom på översta våningen, så man har ju supervy, alltså man är ju så långt ifrån planen för det första, så att man ser verkligen så här nosebleed seats. Men då har man en jättefin utsikt över London där, alltså särskilt när det är solnedgång, otroligt vackert. Det är det enda andra positiva hållet med den arenan. Plus att de sprutar bubblor precis innan avspark, ja, det gillar man också.
Det gillar
man. Ja, Forever Blowing Bubbles tycker jag ju faktiskt är den finaste inmarschsången i hela Premier League. Men förutom de bitarna så nej, det är en riktigt trist arena för fotboll. För friidrott fungerar den alldeles utmärkt, men det är ingen fotbollsarena.
Det är för att det...
Och jag lider med West Ham-supporterna att de måste gå dit varannan vecka för att... Ja,
det är de inte får inte att åka upp många... och kolla på utsikten heller.
Ja, men det är inte så konstigt att rätt så många går ut i katakomberna där i halvtid och dricker lite öl och tittar på utsikten och stannar kvar där ganska långt in på andra halvleken, för att just nu så finns ju inte mycket som är glädjande för en West Ham-supporter på den arenan.
Nej, och det är ju inte en fotbollsarena från början. Det är precis som du sa, det är ju en friidrottsarena som man har försökt anpassa. Och det märks. Det märks på att det är långt mellan läktare och plan till exempel.
Och nu har de ett riktigt dåligt fotbollslag som spelar där inne också. Ja. Det gör ju inte saken bättre. Det är det som är problemet.
Alltså det är bara att titta. Vid 70 minuter, ungefär alltså 20 minuter kvar av matchen, så är det ju... Ja, men 2/3 av läktaren är ju tomma. Folk har gått hem. Det är den stämningen just nu i West Ham. Man ser, det finns ingen tillförsikt. Det finns ingen tro riktigt på det här laget heller. Man har inte investerat. Man har sålt sin bästa spelare från förra säsongen i Mohamed Kudus. Man har inte ersatt med någonting som ens är i närheten. Man har tagit in en målvakt som har börjat uselt. Och sen så har ju inte speciellt mycket mer hänt.
Jag tänkte du borde säga någonting om Chelsea också.
Ja, tänker jag. Absolut.
Det är bara så här, alltså Palmer som sent om sidor stryks i den här matchen. Det funkade ju ganska bra ändå. Jag får väl krypa till korset på Joao Pedro. Det känns väl som, han har ju börjat helt fenomenalt både i klubblags VM och nu också i ligastarten, så att ja, det var
spelar ju tillsammans med Delap också, vilket är intressant. Mm.
Båda har jag funderat på, är de verkligen anfallare Chelsea behöver värva? De funkar ju alldeles ut med båda två. Det är bara att klippa det korset.
Delap har väl inte riktigt kommit in i spelet på samma sätt. Jag tycker han är ett
bra komplement att ha i en trupp. Han är rivig, han vill mycket, han springer, han sliter. Och jag tycker inte han kanske ska vara startande forward. Men här var det ju mer just för att Cole Palmer saknade sent om sidor. Då fick han kliva upp och Joao Pedro ner en bit och det... Alltså så här, Chelsea förra säsongen vet jag inte hur bra de hade funkat om Cole Palmer plötsligt var borta, men här funkar ju de alldeles utmärkt offensivt. Då har vi ju Willian Estevao också, som är extremt spännande tycker jag, och följa framöver med.
Jag är också väldigt förtjust fortfarande i Pedro Neto. Det var en underskattad värvning när de plockade in honom från Wolves. Vi tyckte de hade... Ja, men vi pratade, de hade så mycket spelare på den positionen. Alltså de hade så mycket yttrar.
Jag tänker att se till hans förmågor så
Ja, nej, nej. Alltså man kände att det var ju en supervärmning. Men man tyckte de hade så mycket spelare på det. Vad ska de med Pedro Neto till också? Men det de gjorde, de tog in Pedro Neto, var att de höjde nivån på den positionen. För han är ju kanske deras bästa ytter. Och jag tycker han är fenomenal.
Robert Sanchez kommer undan med mindre bra ingripande på det där. Måste vara hårda Paqueta-skottet, men ja.
Ja. Ja, dels det. Sen släpper ju faktiskt, West Ham tar ju faktiskt ledningen en gång till, som blev avvinkat för offside. Hade det blivit 2-1 där, kanske liksom någonting hade, jag har svårt att se att matchen hade slutat på något annat sätt än stor seger till West Ham ändå. Vi kan väl ta oss till Everton då, och till Hill Dickinson Stadium.
Det är också ett namn.
Ja, alltså det är lite, det rullar inte av tungan direkt. det gör det inte. Men nere i hamnen, det kunde ju inte börjat bättre. Och Jack Grealish som har kommit in, han är äntligen utsläppt från hårt hållna situationen han hade i Manchester City, och kan få spela ut lite mer i David Moyes Everton. Och 2 assist stod han för i den här matchen, och det var ju en perfekt hemmapremiär för Everton, Frida.
Ja, han bet sig lite i tungan i sin intervju efter matchen, för att han tillhör ju fortfarande Man City, så att han var ju väldigt noga med att inte kritisera Pep eller Man City på något vis, men höll ju ändå med om att här har han ju lite mer frihet än vad han har i Man City. Men jag tror väl också kanske att det mest handlar om att det måste vara ganska svårt att förstå exakt vad Pep Guardiola vill ha ut av en. Och jag tror att Grealish har haft det väldigt tufft med just den biten. Att verkligen förstå hans instruktioner och vad är min roll på planen och så vidare. Och jag tror under David Moyes så blir det lite mer direkta instruktioner, lite rakare, lite enklare att förstå helt enkelt. Och det han gör så bra i den här matchen, det är ju att han breddar hela tiden spelet. Och det hade Everton problem mot Leeds, och de har ju inte jättemånga yttrar ändå, om man tänker, alltså yttrar som liksom kan ligga och slicka sidlinjen på det sättet som Grealish gör i det här fallet. Och vid det första målet, alltså sättet som han drar med sig försvararen på och sen så kommer runt och får in det där jättefina inlägget som Ndiaye sen drar in. Värt att notera att Ndiaye ju gjorde sista målet på Goodison Park, första målet på den här arenan också. Det kommer vara ganska enkelt att komma ihåg, och han har ju varit jättebra för Everton under en längre tid nu, så det var fint att se de två spelarna kombinera med varandra. Så att jättebra svar från Grealish. Har ju Everton lite tur ändå att Brighton inte får in sina chanser. Jordan Pickford står ju för en jättefin räddning,
flera
från
stycken
Welbeck straff dessutom.
Ja, han har flera fina räddningar i den här matchen, Pickford, faktiskt.
Mittom har en aktion.
Ja, Mittoma. Man önskar att den ska sitta. Alltså, den går ribban där. Alltså, det är så vackert. Det är precis som Kunjas för Manchester United där. Alltså, aktionen förtjänar ett mål, liksom. Det är sån teknik i allting. Det är sån balans.
Det har något när bollen är så högt upp i luften, liksom.
Ja, flyger och bara väntar ner den. Alltså, grejen är, han behöver inte dra den på volley, för han är helt ren. Ta ner bollen och bara rulla in.
Ja, men hur kul hade det där varit?
Han är inte den spelaren.
Han är ju en entertainer av...
Ja, jag menar det. Han är inte den spelaren som gör det enklaste. Han vill dra den på volley, för att det är sån han är.
Han har redan räknat ut vad som är högst sannolikhet där, kan jag tänka mig. Han har erfarenhet av sånt från hans dribblingsuppsats.
Han har min respekt för det.
Jag tyckte det var lite kul också med Pickford, för han läste ju som sagt sönder Danny Welbecks straff totalt. Och de zoomade ju in på hans lilla fusklapp där på flaskan, och så stod, som man inte stod, 50-50. Så att, ja, med Danny Welbeck rimligtvis då, så kan man aldrig riktigt veta. Men sen så när Pickford fick fråga om det här i sin intervju efter matchen, så sa han, ja men jag såg inte det finstilta, vad det stod precis ovanför. Den där bilden då på 50-50. Mm. Så att vad det än stod, så tror jag, eller jag kan gissa mig till, att det kanske stod invänta Danny Welbeck. Och se till liksom, kan du se några hintar på vart han kommer lägga den? För jag tyckte ändå att Welbeck gjorde det ganska enkelt för Pickford, sett till att med den korta ansatsen, han kunde inte välja ett annat hörn att försöka sätta bollen i. Så att ja, heder till Pickford, och vilken underbar dag för Everton-supportarna framförallt.
Alltså är det så att de har börjat mörka på så här lappar på vattenflaskor att det liksom bara var en rökridå med 50-50? Jag vet precis vart Welbeck ska skjuta den där, men det står finstilt för att luras liksom.
Ja, men det var det man kände med, för att det var så uppenbart med Welbecks kroppsställning att han skulle slå den i det hörnet. Så jag tänkte att det är som att han öppnar upp kroppen och sen för att vända tillbaks för att finta Pickford. Men så blev det som att han... att det blev för uppenbart, att det var som en dubbelfint som sen inte blev någonting
av. Det kan man ju liksom analysera i all evighet åt alla håll och kanter och alla scenarion. Men ja.
Vi lämnar den då och tar oss till UEFA-dom-derbyt.
UEFA-dom-derbyt.
Matchen mellan Crystal Palace och Nottingham Forest. Det har bråkats en hel del mellan ägarna där. De har varit onda på varandra. Det anklagas ju från Palaces sida Marinakis att ha lagt sig i den här UEFA-domen, att han ska ha petat lite på dem och påmint om att nej, kolla här nu, Marinakis, multiklubbsägaren, ska ha tipsat UEFA om att allt inte har varit helt korrekt gjort mellan då med Palaces ägare, och det har lett till, det har väl varit till och med prat om rättsliga eftermälen runt det, Frida.
Ja, men det här har ju faktiskt inte varit den största storyn de senaste dagarna, får man komma ihåg. Det involverar ju fortfarande Marinakis dock, och det är ju allting som Nuno har hintat om i sina intervjuer den senaste veckan. Det är ju uppenbarligen så att Nuno, alltså jag får känslan av att Nuno vill få sparken, alltså att det är så illa. Ja. För att han har ju varit öppen om att relationen mellan honom och Marinakis alltså helt har fallit ihop, eller att de är inte alls lika nära som de var förra säsongen. Men det som har framkommit de senaste dagarna är ju att det främst ska bero på att Nuno inte kom överens med sportchefen Edu, som ju kom in strax efter att Nuno hade förlängt sitt kontrakt i somras. Och ja, det verkar ju vara så pass illa nu att Nuno gör allt för att någonting ska hända. Om det så är att han själv får sparken, eller om det är så att Marinakis kommer inse att vi måste nu flytta på Edu, så att han kanske inte har den främsta kontakten med Nuno, eller att jag, att han får en annan sorts roll i Nottingham Forest. Det är riktigt illa. Alltså Nuno har ju börjat med visserligen att man inledde med att beklaga sig över att de inte hade fått in några nyförvärv, och sen kom det ju en massa nyförvärv. Så att själva dilemmat har skiftats till nu att det säkert är liksom den relationen mellan honom och Edu som är liksom det främsta problemet här och nu. Så att det blir ju väldigt intressant att se vad som händer. Det kan mycket väl vara så att Nuno faktiskt försvinner inom kort tid, eller om Forrest då lyckas lösa det på något annat sätt för att hålla honom nöjd.
Det är ju verkligen inte särskilt lugnande när en tränare går ut på en presskonferens och säger att min relation med ordföranden har blivit sämre.
Det
är obefintligt.
Alltså, Nuno har ju alltid tagit Marinakis i försvar, alltså, oavsett vad för galenskap han har ställt till med. Så att det var ju därför också man direkt förstod att det här är ett meddelande till klubbledningen och inget annat.
Mm. Var ju också en banner som rullades ut av Crystal Palace. De har varit ganska bra i premiären, så körde de ju UEFA, vad stod det? De körde bengaler och
körde de klassiska UEFA maffia.
UEFA maffia körde de.
Det var inte jättenytänkande, det har ju andra gjort dem, säger jag.
För att vara en Premier League klubb så är det offensivt. Det får vi ändå komma ihåg där.
de har ju faktiskt skäl att säga det. Jag vet inte riktigt, ibland så här, inte för att vara raljant mot svenska supportrar, men liksom, varför var Djurgården så arga på UEFA när de hade smugit in liksom UEFA maffia i sitt tomtetifo där under Conference League? Och de liksom, det kändes bara för sakens skull. Palace har ju anledning att vara irriterade på riktigt.
Absolut. Och hade ju en banner mot Marinakis i den här matchen då, som föreställde Marinakis hållandes en pistol mot Morgan Gibbs-Whites huvud. som det har startats en utredning från FA mot Crystal Palace efter den här.
Det kan jag på något sätt ändå köpa, det är väl lite väl.
Det är väldigt samma Marinakis-stil ändå. Alltså, han måste ju uppskatta ett sånt tifo, tänker jag.
Jag tror inte
att det är så smickrande för honom.
Jag tror inte han hatar det. Det tror jag inte.
Jag tror att han utåt är rasande. Men innerst inne.
Ja, men alltså, det är ju ganska roligt.
Men
nu har det uppstått en helt ny. Jag menar, Crystal Palace har ju jagat rivaliteter med olika klubbar. Man har ju den med Brighton som jag fortfarande inte riktigt accepterar. Men som de verkar ju vara, upprörda på varandra när de möts varje gång.
Man blir glad när nya rivaliteter byggs. Jag tänker ju osökt på den här rivaliteten som finns mellan Getafe och Valencia. Som ingen riktigt förstår hur den har kommit till, men det är liksom ballar du varenda gång de spelar nu för tiden.
Ja,
det är
lite samma här. Ibland blir det så. Och vi har ett nytt hatmöte då mellan Forest och Crystal Palace, det uppskattar vi. 1-1 blev det i matchen. Säga någonting om den också. Riktigt stark inledning.
En match med två halvlek.
Ja, men riktigt stark inledning av Palace ju. Verkligen, och Forrest som kom tillbaka, kändes rättvist i slutändan, även om Forrest hade två jättemöjligheter på stopptid att ta alla tre poäng ju.
Alltså Dan Doy, bra värvning tycker jag, alltså för att täcka för förlusten av Langa, det är väl det jag kan säga egentligen om Forrest.
Ja, alltså sen så har de ju fina omställningsspelare fortfarande, det var ju ett fint mål av Callum Hudson-Odoi, 1-1 målet där som och Ismail Azar igen för Crystal Palace. Han kommer vara superviktig, inte minst nu när SE har försvunnit. Får vi väl se då fall de lyckas behålla Mark Gahey den här veckan som följer, för att det kommer också vara en nyckel för dem. De har lite att göra annars om de ska ersätta.
Ja, de har ju inte lika bred trupp som exempelvis då Nottingham Forest, alltså sett till att SE har lämnat och sådär. Så det är ju också, ja, det är Nuno som har beklagat sig över avsaknad av värvningar, men det är ju Glasner som har en liten mindre trupp nu att arbeta med framöver.
Mm. Ja, så är det. Vi tar oss därifrån då till Brentford. De har också haft lite att göra den här transfer-sommaren. Vi hade till Sillypodden en lyssnare som skrev in och tyckte att det här kanske är det sämsta fönstret som någon någonsin har gjort i Premier League. Riktigt så illa är det väl inte. Man har bland annat fått in en Ouattara som kommer in och gör sitt första mål för klubben i den här 1-0-segern mot Aston Villa. Det såg helt okej ut.
Tillbaka också framförallt. Ja. Saknades ju i första matchen.
Igen.
Det var viktigt för dem.
Igen en aktion som förtjänade bli mål. Alltså hans lilla soloräd där in i straffområdet. Såg man inte komma från Damsgaard, men han har fina fötter.
Gjorde du inte?
Det är väl precis en sån typ av aktion man ser komma från Damsgaards lätta, nätta fötter.
Underskattar du Damsgaard lite?
Ja, men det gör jag alltid.
Förväntar dig från honom.
Han är inte Christian Nørgaard. Det är en annan typ av fotbollsspelare.
Nej, det vet jag. Jag vet inte, men det var så otroligt läcker den där
dansk
finten.
Dansk som dansk.
Dansk som, ja, så är det ju.
Ja, rörselev, samma sak.
Ja. Ja, men jag tycker väl liksom, det så visar de ju här, det är liksom no whistle, no problem. De löser det ändå, men det var ju framförallt det gamla hederliga Brentford man fick se här. Alltså, det var inga krusiduller, det var i själva spelutbyggnaden då. Det var aggressivt i pressspel, stabilt försvarsspel, och jag är inte jätteövertygad om Keith Andrews riktigt än, men jag gillade verkligen hans kommentar efter matchen när han beskrev det som att någonting i stil med "it was scrappy, it was ugly and I loved it". Det säger ganska mycket om honom som tränare, så att kan Brentford bara göra så här och framförallt då åtminstone vinna matcherna på hemmaplan, alltså liksom sett till det vad vi pratar om, arenor som kanske inte känns som borgar direkt. Alltså Brentford Community Stadium är ju en borg.
Verkligen.
En riktigt, riktigt fin arena, riktigt kompakt och härlig. Så att, kan de bara se till att vinna matcherna på hemmaplan och sen så då eventuellt ta med sig det här spelet också på bortaplan, så ska det väl inte vara något problem för Brentford att hänga kvar åtminstone. Sen tror jag ju inte att Unai Emery är nöjd med den här starten, och han kommer väl också peka till att Villa inte har kunnat plocka in så många spelare som de kanske hade velat på grund av PSR-reglerna då som finns.
Vi får väl se om vi kommer kunna kalla det här en klassisk Keith Andrew-match framöver eller inte. Men om vi kan göra det så är det ju ett gott tecken för Brentford. Men samtidigt, alltså, vad håller Aston Villa på med den början av den säsongen? Det är så uddlöst och det känns bara, nej, oroväckande den här starten de har haft överhuvudtaget. Och det ligger mycket i just att de inte har fått in så mycket, men ja, även de, ja,
de
som de
värvade
haft
ju ändå, eller snarare lånade in en hel hop spelare, ska man komma ihåg, i januari. Och det var ju det som gjorde att de fick den här skjutsen.
Ja.
Så att sen så när de inte har kunnat göra det nu, eller åtminstone inte kunnat köpa in spelare, det säger ju ändå en hel del att det kanske är någonting som fattas i den där truppen. Och att det då möjligtvis kan hinna hända någonting innan fönstret smäller igen. Alltså man kan ju åtminstone låna in spelare igen. Så att jag tror säkert att de jobbar väldigt hårt och tittar på det i nuläget för att just att se till att få en mer komplett trupp.
Ja, de har inte ersatts varken Asensio eller Rashford. Alltså Gesand är en annan typ av spelare liksom. Och såklart att det är ett extra numerär i offensiven som kan växa ut till att bli bidragande för dem. Men här och nu så är de en tunnare trupp än vad de var förra säsongen. Så
där. Ja, man har släppt Jacob Ramsey också till Newcastle.
Ja. Och Duran för, ja, det var ju länge sedan nu, men det är ju ändå en spelare som försvann nu.
Vilket karriärsval på Duran ändå.
Ja, det var speciellt. Speciellt.
Ja.
Vi hade ett nykomlingsmöte också då i Burnley. Sunderland som vi hyllade efter den första omgången som har kommit. Det var bara West Ham de mötte den matchen. Det kanske säger mer om West Ham ändå. Burnley som ju, i alla fall jag har haft väldigt mycket frågetecken kvar runt. Jag har inte alls vetat riktigt vart jag haft dem inför den här säsongen. Det är ju ett lag som byggde sin framgång förra säsongen på sin defensiv i första hand. Men har tappat sin målvakt, har tappat en del spelare och byggt om och ska försöka göra detsamma i Premier League. Kommer bli svårt, men här fick man ju Championship-motstånd på ett sätt i Sunderland.
Hjalmar Ekdal, fenomenal i den här matchen. Får man säga.
Nolla. Ja, även om han var ute och svajade vid något tillfälle. Ja. Han hade lite tur där med en farlig tillbakaspelning var det, va? Men 2-0 stabilt utav Burnley mot det här hypade Sunderland, Frida.
Ja, man ska få komma ihåg också att Vincent Kompany, vad mäktade han med? Var det 2 segrar på hemmaplan under hela säsongen? Mm. Jag tror det tog väldigt lång tid också innan den första kom, typ i december, någonting sånt. Så att bara att Scott Parker får med sig en första hemmaseger är ju, ja, på första försöket då, det är ju väldigt lovande för deras del. Och det här var ju en sån måste-match. Det här är ju lagen som Burnley måste slå för att ens ha minsta chans att klara sig kvar. Och det är ett fint mål från Josh Cullen också, som ju är en spelare som åtminstone har en del erfarenhet av fotboll på den här nivån. Samtidigt då som Sunderland inte tog tillvara på sina chanser. De hade ju den här skadan också på sin mittback Dan Ballard som inte hjälpte dem. Men en härlig start för Burnley som ju ger dem lite hopp också nu inför fortsättningen.
Alltså, man är ju inte helt övertygad av ett truppbygge som skickar ut Hannibal Mejbri som 10 i det här läget ska försöka rädda kontrakt. Men alltså, det funkar ju mot det här Sunderland för att, ja, det säger väl en del om West Ham som du sa, Syk, för att vi var jätteimponerade av Sunderland i första mötet. Här tyckte jag de kändes ganska osynkade och inte riktigt liksom i fas som de borde vara utifrån hur mycket de faktiskt har värvat, hur mycket nytt som har kommit in. Och vi kan väl säga att Granit Xhaka vill ha lidande när han kom till Sunderland. Ja, det fick han av i den här matchen. För
det kommer han få.
Vidare insatt från honom heller.
Nej. Nej, och sen är man ju, alltså, just, jag är ju inte team Scott Parker generellt. Som människa, absolut. Han verkar vara en hyvens kille. Men han är ju en relegation expert också. Jag vet inte ifall det är tränaren jag hade lagt alla mina ägg, eller alla mina kort hos, jag vet inte vad man säger, alla mina pengar på.
Alla möjliga olika sätt att säga det.
Men till ett lag som kommer kriga på gränsen, kriga på strecket. Men här fick han ju verkligen ihop det. Regis Le Bris har jag inte samma koll på, samma relation till, men de behöver göra någonting här, Sandren, för att på samma sätt som det är en match som Burnley behöver vinna för att hänga kvar, så är det ju definitivt det för Sunderland också.
gillar det konstaterandet. De behöver göra någonting.
Alltså, ja. Jo, men samtidigt, de tog in 3 poängar i första mötet. Det får man inte förglömma heller. För att jag tror nog ändå att både Sunderland och Burnley ändå är, om man bara tittar på poängskörden och inte tänker på vilka de har mött och hur matcherna har sett ut, så kan de inte vara missnöjda med att ha en seger och en förlust på 2 inledande matcher.
Nej, men jag säger ett stort men. Om man tittade på alltså expected goals i det mötet med West Ham, så var deras expected goals väldigt, väldigt lågt. Jag vill bara att man ska ha med sig det, att det kommer att bli tuffare än att man lyckas göra 3 mål på det sättet. Så, jag menar, West Ham hjälpte ju dem med de 3 målen också, ska man komma ihåg. Så att det här var väl ett litet uppvaknande då, tror jag, för Sunderlands del, att man måste verkligen vara 100% för att få med sig poängen i den här ligan.
Alltså, om Majenda hade gjort mål på sitt superläge i första halvlek, så hade det varit en helt annan form av match. Men där måste man göra mål om du ska rädda kontrakten, om jag säger så. Mm.
Ja, vi har 2 lag som står på 0 poäng efter 2 spelomgångar. Det ena är West Ham, som vi har stora frågetecken runt. Det andra är Wolves, som många också har placerat under nedflyttningsstrecket faktiskt i sina införtips. 0-1 mot Bournemouth, rött kort i början på andra halvlek. Det ser inte jätteljust ut för Wolves, Frida.
Nej, det blev en mardrömsstart också för de här, eftersom att Tavernier ger dem ledningen, eller ger Bournemouth ledningen redan efter, vad är det, 4 minuter spel eller någonting sånt. Sen har ju de otur där, Wolves, för att det är ett skott som styrs markant in i målet. Så att det märks att de har inte marginalerna på sin sida längre. Det här var ingen supermatch överlag, men nej, på det stora det hela så var det ju en välförtjänt seger för Bournemouths del, inte minst eftersom att Wolves tar på sig det här röda kortet, så att Bournemouth borde väl kanske egentligen ha satt ett par bollar till, men jag tror definitivt att Vitor Pereira är angelägen om att få in fler spelare innan fönstret stänger, för att annars kommer det bli tufft för Wolves. Jag tyckte väl, och jag vet att jag sa det också i förra veckans avsnitt, att jag tyckte inte att de var så dåliga mot Manchester City. Jag tyckte återigen att ja, men de hade perioder i den matchen som var väldigt bra. Och sen så gör, vad var det, Haaland som gjorde mål precis innan halvtid eller hur det nu var. Och sen så gick luften ur dem lite grann. Alltså jag tror att de måste, liksom förra säsongen, ett trendskifte måste ske för att de verkligen ska få upp självförtroende igen. Men just nu ser det ju inte bra ut såklart med 0 poäng efter 2 spelade matcher.
Jorge Mendes kommer behöva ringa samtal under den här veckan. För att få ihop ett gäng som dyker upp där. Jag får väl se om det är Jörgen Strand Larsen pengar de ska använda för att värva in dem, eller hur det blir. För det finns ju också frågetecken kring Strand Larsen, som jag i alla fall kanske mot City där tyckte jag faktiskt han såg väldigt aktiv och bra ut i de aktioner han gjorde. Sen var det väl en otacksam roll i den matchen såklart utifrån spelbild och annat. Men ja, något måste de yta på i transferfönstret i alla fall, oavsett om Strand Larsen blir kvar eller inte under slutspurten här.
Ja, Toti Gomes, kaptenen, är ju frilägesutvisning var det, va? Ja, det är sånt man får ta ibland. Som sist.
Sånt man får ta ibland.
Ja, men alltså, det var ju, han var ju ren mot mål.
Ibland är det bättre att släppa någon ren mot mål än att ta ett rött kort.
Ja, jag tänkte på det också. Esse Konsa förra helgen, när han gjorde lite samma sak där på Anthony Gordon, att ibland är det bara klumpigt och ibland måste man bara låta dem springa.
Frilägen kan missas, sådana röda kort missas inte alls så ofta.
Nej, det hade ju, det var ju inte mycket att snacka om i alla fall, att det var rött kort och frilägesutvisning, tyckte jag.
Jag ser på att du tittar på situationen just när du berättar om det här också.
Jag var tvungen att kolla på den igen.
Det är det bara blicken. Ja.
Vi har fått en massa frågor. Vi ska ta tag i dem här och nu. Joel undrar, vilken position tar Esse i Arsenal? Vi pratade lite om det innan. Och det blir väl till vänster där och försöka se om han får en uppgift att hålla sig lite bredare än vad han har gjort i Crystal Palace, eller om tanken är att han ska skära in och bidra som en extra tia.
Det hoppas jag att han ska göra.
Bredvid Ödegård, och att det blir Saka. Som precis har kommit uppgifter förresten, att Bukayo Saka missar både mötet mot Liverpool och matcherna med England här nu. Det är 3-4 veckor med en hamstring på honom. Och det är ju lite oroväckande eftersom man har haft problem med den där hamstringen innan. Så är det, så att det kanske blir Madueke då som får kliva in där och hålla bredd lite till höger, och sen att det blir mer spel innanför på vänstersidan.
Känns väl att inte otänkbart att Nwaneri startar mot Liverpool, eller? Oavsett roll? Kanske inte.
Eller blir... Jag vet inte, vi får väl se hur det ser ut på träningar och sådär. Men jag ser det väl som att Esse mycket väl kan få starta.
Ja, det är ju positivt att han har valt en väldigt liksom aktiv approach under det här fönstret, att han spelar sina matcher med Crystal Palace och ändå på något sätt är i form och ändå inte kommer in i
nollställd. Nwaneri har ju mest, alltså han vikarierade ju för Saka, framförallt när Saka var skadad. Så att, och där har de ju, ja, som du säger, där har de ju Madueke nu. Så att den är ju fylld, den kvoten. Men det är spännande ändå med alla de här unga spelarna som de har. Och det gör ju också att Arsenal automatiskt får en mycket bredare trupp. Så att det tror jag säkert att de är väldigt nöjda över att de har lyckats se till att få så här många talanger i slag för att spela Premier League-fotboll.
Mattias Klarén skriver: Liverpools bredd, uselt fönster, från 6 anfallare till 3, en skada, och sen får man lita på en skadeskjuten italienare och en 16-åring.
Uselt fönster, det var ju också det är inte slut än.
Nej,
det är ju det. Jag har absolut frågetecken kring hur Liverpool har laborerat med sin trupp, om de inte skulle värva en viss missnöjd svensk från ett lag de ska ställas mot ikväll. Det kan jag säga, eller för den delen någon annan offensiv förstärkning, vänsterytter eller annat, men om du bara tittar på liksom Wirtz, Ekitike har kommit in, det är offensiva, rejäla förstärkningar, såklart att om Wirtz, Ekitike borde kunna bli ett bättre lag än med Luis Diaz och Darwin till exempel. Så att jag vet inte om jag skulle säga ett uselt fönster, det är väl lite hårt utifrån vad de ändå har fått in för kvalitetsspelare, men såklart att det finns fortfarande saker de behöver göra. De har värvat en mittback, de har värvat in Leoni och Kassat Kwanza, så där är de ju liksom nollställda egentligen. Så ja, nej, jag vet inte riktigt om jag håller med det.
Kwanza som gjorde mål bara några minuter i sin, efter bara några minuter i sin debut.
Bara en sån sak.
Ja, bara en sån sak. Daniel Wikström skriver: hur kan Brightons säsong bli om de inte får in en ordentlig striker innan fönstret stängs? Ja, sämre än förra säsongen skulle jag tro. Men det här känns som ett mellanår för Brighton. Både Brighton och Fulham känns som att de har lite mellanår just nu. De kommer inte åka ur, de kommer inte slåss om Europaplatser. Men man sparar lite på krutet och sen så kommer man göra ett par affärer och börja bygga upp de här trupperna igen. Kanske redan i januari, men till nästa sommar. Det är lite så.
Ja, men sen var inte Rutter med i den här matchen. Nej, exempelvis. Det är ju en spelare som man annars har höga förhoppningar på att han liksom ska infria... Ja, de förhoppningar som man har haft på honom.
Här kommer en riktig trollfråga från Roar Hansen och Joakim Linne fanpage. Det här är en diskussion jag och Makoto har haft i andra sammanhang. Frida, är Will Hughes i grunden en bättre fotbollsspelare än vad Daichi Kamada är?
Ja, men faktiskt, om vi tänker på Community Shield,
jag menar det.
Vad Will Hughes, vad säger du?
Will Hughes som var kanon igår.
Jo, men nu pratar jag som fotbollsspelare, kvalitet, teknik, bollbehandling, inte bara så här jävla ranamma. Så absolut att Will Hughes är liksom kanske viktigare kultspelare för Palace, det kan jag väl liksom köpa mig till, men han är inte en bättre fotbollsspelare.
Jag vet inte hur länge
hur länge Daichi Kamada måste vara dålig innan liksom den beskrivningen revideras.
Men han har, vad är det, någon knäskada han har, eller vad är det?
Ja, han är ju borta nu, så det är inte heller bra.
Nej. Men jag gillar Willius. Max Andark skriver: Max Daumen, någonsin sett en så ung spelare spela så självklart?
Lamine Yamal. Han är ganska bra.
I England så finns det en som kommer, och han var ju inte riktigt så ung faktiskt. Det är Wayne Rooney.
Jag tänkte
precis. Och jag menar, alltså, mer hyllning än så kan man knappast ge en så ung spelare. För att Wayne Rooney kom in och var typ från första gången han satte fotboll på plan Evertons bästa spelare.
Och då var han ju typ 15.
Och han var 16 fyllda, så att han var ju faktiskt lite äldre än vad Max Dowman är nu. Men det är extremt ovanligt att... Alltså vi ser unga spelare komma in då. Inte så unga som 15, inte så unga som Max Dowman är just nu. Men,
för han slog ju inte ens rekordet. Spelaren som innehar rekordet i Arsenal var ju på planen också, samtidigt som honom.
Isen ändå var ner, tänker du på?
Mm. Precis. Han var yngre när han gjorde sin debut, men det var ju mot Brentford 2022, måste det ha blivit.
Mm. Men inte med samma impact.
Nej, det tog ju faktiskt ett tag för Nwaneri att komma in i truppen på riktigt. Det var ju förra säsongen som han kom in i det. Så jag håller med, jag tycker också att Max Dowman ser ruggigt stabil ut för att vara i den åldern. Nej. Det är oerhört imponerande.
Ja, men det är verkligen skillnad. Vanligtvis om du gör debut som 15-åring så byts du in liksom för att få din debut lite där och få känna på det. Han kommer in och faktiskt förändrar på något sätt matchbild. Han skapar saker, gör saker, absolut inte lyckas med allt. Men alltså, sättet han tar för sig och bara kör är oerhört imponerande. Sen måste han bli bättre på att släppa bollen i rätt läge. Man kanske inte ska ha liksom så stora krav på en 15-åring som kommer in och bara öser i Premier League på det sättet.
Stora skillnaden här är ju också, om vi jämför med Wayne Rooney igen, att Arsenal är ett väldigt mycket bättre lag än vad Everton var just då. Everton var ju bara, fan, in med honom, nu är det bara att köra. Sen var han in och var stjärnan. Max Dowman kommer få mer tid på sig och kommer få inhopp här och där och få tid att växa.
Sen tycker jag vi ska göra honom en tjänst allihop och inte börja göra Lamine Yamal-liknelser än.
Nej.
Det är lite annan.
Ja, kanske. Så är det. Det var allt vi hade att bjuda på den här måndagen. Sportbladets Premier League-podden tillbaka nästa vecka igen. Vet ni vad det är då? Då är det också deadline day. Så att vi ska försöka hålla tempot uppe med Sillypodden under veckan. Finns ju en del att prata om. Såg att det kom ett rykten om Hincapié.
Det är på tiden, tycker jag.
Ja, först var det Spurs som var intresserade, och nu skrev Ornstein precis att Arsenal också har blandat sig i leken.
Arsenal?
Ja, jag vet inte vad de ska med Hincapié till.
Ja, men varför ska de ha... Jag tror det är Kivior som försvinner, va?
Ja, men hur många mittbackar som kan spela till vänster eller till höger ska de ha?
Alla?
Ja, uppenbarligen, alltså...
Arteta är ju Pep junior. Det här var ju precis som Pep gjorde för ett par säsonger sedan.
Jo, men det finns också en gräns. Alltså, jag tycker också Kivior är en fullgod duktig försvarsspelare.
Alltså, han fick upprättelse i våras, det fick han.
Lugn.
Ja, men, ett komplement i den position och hierarkin han är i truppen nu. Så finns det ingen anledning att byta ut Kivior mot en spelare som dessutom då knappt kommer få spela då. Eller vem ska du peta? Calafiori och Timber var helt okej. Okay. Ben White är frisk igen. Mosquera som värvade som tredje mittback, han ska också spela ytterback nu. Nej, det är helt bizarrt om de går för det, kan jag känna. Men ja.
Ja, vi får se. Vi följer upp i en dedikerad podcast om fotbollsövergångar.
Det är en sån också.
När man minst anar det. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.